Hej och hjärtligt välkomna till Attityd. Jag heter Kjell-Erik Jonasson. Attityd, det är programserien som tittar närmare på ANDT. ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vad är fakta och vad är myter om ovanstående ämnen? Vi hoppas att vi kan rätta ut några av de frågetecknen. Är du förälder, mor och farförälder, barn eller helt vanlig medmänniska, så hoppas vi att Attityd kan hjälpa dig att få svar på några av dina frågor om ANDT. Attityd sänds i Mittradion, Radio Berg och Radio Krokom. Det finns också på länets kommunhemsidor och du kan också gå in på www.mobilisering.nu/radio om du har missat något av våra tidigare avsnitt. Idag ska vi titta lite närmare på kosttillskott och dopning. Vilka är det som dopar sig? Behövs kosttillskott? Vi tränar allt mer och vi blir mer medvetna om vad vi stoppar i oss för mat. Träning, det är en folkrörelse. Kristina Ravald jobbar på Friskis och Svettis på Frösön. Och jag undrar, vad har kosttillskott för effekt?
Kosttillskott är ett väldigt vitt begrepp. Det finns allt ifrån C-vitaminer till prestationshöjande som lovar muskeltillväxt. Och där finns sportdrycker. Så det går absolut inte att svara så generellt på den frågan, för det är ett väldigt, väldigt vitt begrepp, kosttillskott.
Då kan man också säga vem som skulle behöva sådana.
Ja, och samma sak där då, att det finns säkert kosttillskott där det finns en medicinsk hjälp, men det finns också otroligt mycket kosttillskott där ute på marknaden som är en ren bluff.
Man säger så här, behövs det då? Kan man på vanligt traditionellt sätt äta sig till samma effekt?
Ja, vi är ju en idrottsförening och vi stöttar oss ju mycket på Riksidrottsförbundets rekommendationer för idrott och hälsa. Och RF säger ju det, att det är i ytterst få fall som man behöver komplettera med kosttillskott. Sen är det ju väldigt viktigt vilken mat man stoppar i sig. Att man får i sig rätt näring är ju helt avgörande om man vill nå vissa resultat. Men för väldigt många som tar till kosttillskott för dyra pengar, så finns det säkert väldigt, väldigt mycket man skulle kunna gjort med en bättre kost innan man la de pengarna för att försöka nå samma näringsinnehåll.
De som är hos er och tränar här, frågar de mycket om det här?
Nej, vi försöker avdramatisera mycket kring mat, och vi pratar väldigt mycket om att vi lägger till träningen och som en god del i livet och gör det på många olika sätt. Så vi lämnar lite den frågan hos oss.
Om du skulle ge något tips på vad du tycker man ska stoppa i sig då, för att få ut lite mer kanske av träningen hos er?
Ja, men då är det också, det skiljer ju väldigt mycket från de som tränar bara lite grann någon gång i veckan och kanske snarare får tänka på att sin energibalansen, att inte äta mer än man gör av med. Där har vi ju väldigt många. Men sen finns det ju de som tränar väldigt, väldigt hårt, och då handlar det om att få i sig tillräckligt, både näringsmässigt och energimässigt. Så det skiljer sig väldigt mycket. Men vi har en bra grej som går väldigt bra hos oss. Att, mjölk och banan direkt efter träning. Superbilligt, riktigt bra att stoppa i sig direkt efter träningen. Så vi säljer små mjölkförpackningar och fräscha ekobananer, och det är jätteuppskattat av våra medlemmar.
Vad gör de här med kroppen?
Ja, det är ju den här energipåfyllnaden direkt efter träning. Och man får i sig det är rena produkter där man vet vad innehållet är, utan några tillsatser som faktiskt inte finns deklarerade på innehållsförteckningen. För det är ofta ett problem i kosttillskottsmarknaden, att det som står på förpackningarna inte riktigt stämmer, utan det finns andra saker i också.
Men har du märkt att det är några som har med sig sådana kosttillskott hit och använder dem efter träning, och vad händer om du ser det, så att säga?
Ja, det finns. Det finns ju en uppsjö av produkter på marknaden idag, där jag också tror att många tror att det behövs mer än vad sanningen verkligen är. Det är inte så att vi på något sätt kan säga till våra medlemmar att du får inte dricka en kolhydratdryck efter träningen. Det som vi vill göra, det är att vi vill uppmana till att du kan spara väldigt mycket pengar och du kan vara också helt säker på vad du stoppar i dig om du undviker produkter med väldigt komplicerade innehållsförteckningar som ibland kanske inte alls håller vad det lovar och kan också leda till ett fall av misstagsdoping.
Kan det till och med vara farligt att stoppa i sig kosttillskott?
Ja, man har ju gjort mycket studier nu och försökt att grotta in och se på den här delvis smutsiga marknaden, och där har man ju sett att det finns väldigt många fall där kosttillskott innehåller otillåtna medel utan att det alls finns deklarerat på innehållsförteckningen.
Varför tror du man tar sådana?
Ja, jag tror att det är i en önskan om att på ett snabbare sätt kunna förändra sin kropp. Det tar oftast, det är förenat med lite tid, en hel del förändrade beteenden och genvägar. Att kunna köpa sig genvägar för att snabbt kunna nå en idealkropp som blir en skev samhällsbild. Där många tittar på bilder som finns i alla olika medier och tror att det är sådär jag ska se ut, och så vill jag på ett snabbt sätt försöka förändra det, och då är man beredd att betala för att nå de resultaten.
Men blir man inte dubbelt besviken så att säga då, om man tar de här pillerna och du ser inte ut som de gör i tidningen efter en par månader?
Ja, man kan nog både bli fattig och besviken.
Och till sist så här, vad tycker du är den viktigaste attitydsfrågan när det gäller det du håller på med?
Jag tror att det handlar om att vi i träningsbranschen är noga med att välkomna alla människor som ser ut på olika sätt och försöker få människor att få träningslusten att drivas av något annat än hur kroppen ser ut. För det finns så mycket annat i träningen som kan ge så mycket bra i välbehag och upplevelser, sociala möten och de drivkrafterna. Får vi dem att bli starkast i vår bransch, i träningen, då kommer strävan efter den perfekta kroppen att inte alls bli lika starkt. Och det tror jag skulle kunna vara jättebra för många ungdomar.
Det var Kristina Ravald som vi träffade i en träningslokal på Frösön. Det du lyssnar på, det är attityd. Dopning är idag ett problem. Inte bara inom elitidrotten utan i hela vårt samhälle. Oroväckande är också det faktum att användandet inte bara syftar till att nå idrottsliga framgångar utan till exempelvis för att bygga en muskulös kropp, ökad sexuell förmåga och förmågan att begå grova brott. Just nu pågår ett projekt som heter 100% ren hårdträning. Thomas Näsholm arbetar som personlig tränare på ett av de gym som är med i projektet. Och Thomas, kan man generellt säga, vilka är det som håller på med dopning?
Ja, det kan man göra. Det finns en ganska stor överrepresentation vad gäller yngre killar, 16 till 25 år, som är ganska starkt överrepresenterad vad gäller doping.
Finns det i alla nivåer av träning, från elit till Svensson?
Ja, det gör det absolut. Och det är faktiskt vanligare hos den vanliga motionären än vad det är förekommande vad gäller elit. Så att det där är det vanligast förekommande.
Kan man då vara dopad och träna hos dig utan att du märker det?
Det kan man vara. Jag tror att problemet är mycket större än vad man tror, eller vad man ser kanske snarare. Och det finns... Det finns säkert många som använder utan att man märker det tydligt. Det är helt övertygad om.
Om ni fattar misstanke om att någon är dopad, hur gör ni då?
Ja, då finns det ju, och det är väl det som är fördelen med det här nätverket nu, 100% hård träning, att det finns ett tydligt uppföljningssystem och att vi har rätt att fatta misstanke och ta kontakt med den här gruppen inom polisen också och få en uppföljning på det. Att det kan finnas dopingtester och att man kan följa upp det, så att säga.
Är det många gym som är med just den här 100% hårdträning?
Ja, det är det. Det är väl de flesta av vad jag vet. Så att det är positiv uppslutning. Och förhoppningen är ju att alla ska vara med, tycker jag.
Har man någon samverkan emellan gymmen?
Ja, det finns. Nu finns ju den här ledningsgruppen i det här nätverket då, och de jobbar ju väldigt tätt ihop för att jobba mot doping.
Sen har vi det här med kosttillskott, och vad finns det för olika typer av kosttillskott?
Ja, precis. Man ska ju inte alltid dra ett likhetstecken mellan kosttillskott och doping, utan det finns ju faktiskt olika typer av kosttillskott. Och några exempel på kosttillskott är ju sådana här proteintillskott, eller snarare återhämtningstillskott då, som man använder för att påskynda återhämtningen efter träning, till exempel ett proteintillskott. Eller sådana här energitillskott, typ gainers då, som det brukar kallas. Och det är ju, de två tillskotten är ju vanligast förekommande hos den här kategorin yngre män då. Men sen finns det ju också andra typer av kosttillskott, näringstillskott, vitaminer, mineraler, viktminskningsprodukter. Så att det finns olika typer av kosttillskott.
Måste man ha det?
Generellt sett nej. Mitt synsätt är väl att om man äter en varierad och fullvärdig kost så har man inte så mycket nytta av ett kosttillskott. Däremot kan det finnas exempel och situationer där man faktiskt behöver ett tillskott, och det kan vara vid olika sjukdomstillstånd, till exempel att man har anemi eller sådana saker där man kanske behöver ett tillskott av järn, för kroppen har svårt att tillgodogöra sig det järn man äter. Så att det kan finnas vissa undantagstillstånd, men generellt sett så finns det ett ganska litet behov av ett kosttillskott.
Varför tar man då det i pillerform eller dryckform istället för att äta rätt, så att säga?
Ja, jag tror många tar det nog för att man ser det lite grann som en enkel väg. Kan vara lite svårt och krångligt att laga mat, och det kan vara svårt att helt veta hur man ska äta för att tillgodogöra sig alla näringsämnen från maten. Och då kan det vara lätt hänt att man ser den här burken och det här pulvret som en enkel väg att gå. Så det tror jag är en stor anledning faktiskt till att man väljer att ta ett kosttillskott då.
Hur många skulle du tro, de som tränar hos dig, använder någon typ av kosttillskott?
Ja, det är väldigt svårt att säga, men som jag hänvisade till här i föreläsningen då, så finns det en stor studie som man gjorde mellan 2008 och 2012, och där angav 60% av männen att man äter kosttillskott regelbundet, och 40% av kvinnorna. Så att möjligen att det får representera även gymvärlden då, så att säga.
Men om man, du säger att de kanske inte har någon stor verkan, men ändå tar man dem, tror man då att man blir bättre om man just äter det här?
Ja, men det tror jag. Jag tror att det finns en stark övertro, och en stark övertro framförallt på proteinpulver, att det ska vara ett nödvändigt komplement till kosten för att man ska lyckas prestera bra i sin träning. Där finns det en stark övertro, absolut. Det kan vara ett värdefullt tillskott, men då är det just ett tillskott. Och det finns också, det är ganska lätt faktiskt att täcka sitt proteinbehov. Så att det skulle jag vilja säga, att det finns en stark övertro på effekten av det.
Vad ska man äta för kost för att stärka proteinbehovet då istället?
En proteinrik kost, helt enkelt då. Mycket, mycket animaliska livsmedel och proteinrik kost, helt enkelt.
Mycket av den här världen, det har väl förstås att göra med att man har ett kroppsideal idag som man vill komma fram till. Hur har det där idealet ändrats genom åren?
Ja, det håller jag med om. Och jag har ju jobbat som personlig tränare snart i 11 år, och där märker jag en tydlig skillnad faktiskt. Och det är just att idealen har förändrats lite grann. Från det att man kanske sökte mer av en vältränad och hälsosam kropp, så söker man idag en superkropp på ett annat sätt. Idealen har helt klart förändrats, och det är väl det som också påverkar lite grann Jag tror att ju extremare målsättningen är, så tror jag också att det är lite lättare att söka olika genvägar. Sen behöver inte genvägen handla om att man brukar anabola steroider, men åtminstone att man blir lite mer extrem i sin jakt på att uppnå målsättningen.
En målsättning, ett mål som kanske är svårt att nå?
Absolut, det kan också vara. Det kan vara för högt ställt, och då är det kanske ännu lättare att söka genvägar.
Och du som personlig tränare, då säger du att nej, men du kan inte bli så där stor, hur än du gör?
Ja, det är väl en del av mitt jobb i alla fall att försöka att tillsammans med klienten och sätta realistiska mål. Absolut.
Och till sist, vad tycker du är den viktigaste attitydsfrågan när det gäller just kosttillskott och doping?
Jag tror att det är viktigt att man vågar prata om det, och jag tror att det, just med kosttillskott, så är det oftast lite, det är ganska laddat att prata om. Och sen tror jag också att det är farligt att sätta ett likhetstecken mellan kosttillskott och doping, för det är verkligen två skilda saker. Så att jag tror mer att liksom våga prata om det och våga prata om riskerna också. Och det är alltid så att man själv ansvarar för det man stoppar i sig. Och väljer man att äta ett kosttillskott, så då är man också ansvarig för vilka konsekvenser som det skulle kunna innebära.
Det var Thomas Näsholm, personlig tränare på ett av gymmen i Östersund. Det du lyssnar på, det är Attityd. Vill man läsa mer om 100% ren hårdträning kan man gå in på www.prodis.se. Har du missat ett avsnitt eller vill höra det igen, så kan du gå in på www.mobilisering.nu/radio. Sture Espvall är dopingkontrollsansvarig på Riksidrottsförbundet. Och Sture, varför dopar man sig?
Jag tror det finns flera skäl till det. Det beror lite grann på vad man har för intressen. Vissa dopar sig för att bli bäst. Andra dopar sig för att man ser att det kan ha en fördel i hur man ser ut. Man får större muskler. Men man har ingen ambition att bli bäst. Man vill bara bli stor. Sen tror jag också att vissa dopar sig för att man får ett rus av de här sakerna vi kallar dopingpreparat.
Ökar man bara muskelmassan så att man blir starkare, eller blir muskeln bara större?
Nej, alltså det man då tänker på närmast när det gäller styrketräning och doping, så är det ju anabola steroider eller testosteron. Och när man tar testosteron eller steroider, så kan man träna mer och man behöver inte ha lika lång återhämtningstid. Och sen så, annars skulle man bli övertränad, och då gör det att man kan köra hårdare. Sen binder steroider vätska, så att de får en stor muskeltillväxt är att de blir vätskefyllda, musklerna.
Vilka preparat används mest, kan man säga så?
Det beror lite grann på vad det är för. Jag tror att steroider, de är billiga, de är lätta att få tag på, och jag tror att de är populära bland unga män som primärt ser att man vill bygga muskler och man vill ha en genväg.
Och det här är ju någonting som är olagligt, eller hur, egentligen i Svea rikes lag?
Det är, man bryter mot lagen, ja, om man befattar sig med såna här typer av substanser, och man riskerar i värsta fall att åka i fängelse.
Så det finns inget privat bruk som man kan använda för att bli starkare när man hugger ved och sånt, så att man, det är okej att göra så?
Det funkar bra med risgrynsgröt eller havregrynsgröt.
Man har ju också hört att det här inte bara påverkar ens fysiska förmåga, utan det här kan också sätta sig på psyket.
Ja, man var tidigt ute och kunde se att det hände något med kroppen rent fysiskt. Att man blev större, man blev väldigt stor snabbt när man gick på steroider. Men sen upptäckte man också att de här människorna, de här, framförallt unga männen, tog väldigt stor skada psykiskt. Att de blev mer eller mindre psykiska vrak. De tappade verklighetsuppfattning, de blev omnipotenta, de mådde väldigt dåligt, och det förekom en hel del självmord bland den här gruppen.
Sen har man ju nu en bild av att det är bara elitidrottsmän som håller på med doping, stämmer det?
Nej, jag skulle säga att det finns vissa elitidrottare som tar risken och dopar sig för att tjäna pengar och bli bäst, men stora problemet, det är de motionärerna som primärt dopar sig för att få kanske en snyggare kropp.
ett kroppsideal som styr det här alltså?
Det påverkar intresset, ja. Man vill gärna se ut som de som är så att säga högst rankade i världen när det gäller framgång, filmstjärnor. Så att det vi tidigare kallade skämtsamt muskelknutte gick ju sen och blev idealet.
På en konstgjord väg alltså?
Många gånger, ja. Mm.
Sen hör man ju det här att men inte lika bra att tillåta all doping, så att alla fuskar ju i alla fall.
Ja, det har ju varit den diskussionen. Om man, antingen har man regelverk som styr upp det här, eller också låter man det vara fritt och var och en gör som han eller hon vill. Och vi har ju valt att i Sverige ha lagstiftning när det gäller steroider och testosteron och tillväxthormon. Det gäller alla, eftersom våra politiker tyckte att de här preparaten är så farliga, så det måste vi bestämma hur man får handskas med dem i Sverige. Och sen har idrotten haft samma resa och bestämt att prestationshöjande preparat, de är inte tillåtna när det är idrott. För då blir det inte rättvist.
Och det är Sverige. Ser man på det här likadant internationellt?
Numera tycker jag man har en samsyn. Men tidigare så var det lite olika i utvecklingen. Och där man kanske tillät att fuska var, det var okej bara man klarade sig. Och vi hade ju också en annan politisk situation med gamla DDR och Östtyskland, som visade sig vara hela deras idrottsunder var ju ett fusk. Ett kemikaliskt fusk.
Ofta när man hör någon idrottare åker fast så skyller man alltid på att men det var ju tränaren som sa att jag skulle ta det här, så att jag är oskyldig.
Ja, det kan man ju få säga, men det är nog ingen som bryr sig om det, för att om det är en idrottare som har testats positiv, så är det han eller hon som har hela ansvaret för vad som finns i kroppen.
Och trots alla dopingtester, kan man garantera att de som så här passerar dopingtestet är rena, eller har man tagit något preparat som inte syns så att säga?
Det har ju varit en problematik tidigare, vill jag säga, för att man skulle ha ett rättssäkert system. Och innan man fick metoder för att analysera alla preparat som var 100% ett säker analysmetod, så var det några stycken gånger som jag tror att fuskare har klarat sig. För man valde då att fria än att fälla, eftersom man inte var 100% säker. Men nu har man förfinat de här analysmetoderna, och nu kan man med stor sannolikhet säga när någon är dopad eller inte.
Vad tror du om framtiden då? Kommer det alltid vara en katt och råtta lek?
Vi står inför utmaningar. Vi har alltså medicinsk utveckling nu när man börjar manipulera gener för att bota sjukdom primärt. Den tekniken kan man också föra över till elitidrott och manipulera gener så att man får speciella snabbhet. Man får större styrka eller vad det kan vara man eftersöker. Så där finns mycket att göra framgent.
Känns det som man jobbar i motvind ibland?
Inte numera. Nu tycker jag att det finns en internationell kraft mot doping inom idrotten. Och jag tycker också att i Sverige då har vi ju lagstiftning som talar om vad politikerna vill när det gäller den här typen av brott som doping är då.
De som åker fast, de riskerar ju både att tappa all ära och allt annat. Får de någon hjälp, de som åker fast?
Ja, det finns behandlingshem för de som har missbrukat exempelvis steroider. Sen är det ett problem när man ena stunden är hyllad idrottsman eller idrottskvinna, och sen så blir man fälld för doping, så är det ju kanske inte så många som vill synas bredvid en. Sponsorer har ofta kontrakt som säger att om man åker fast för doping så blir man återbetalningsskyldig av pengar, sponsormedel. Men visst måste man titta på det här. Jag menar, de är inte mer än människor och de har gjort ett fel, ja. De får ett straff, ja. Och sen så måste de få en andra chans, tycker jag.
Och till sist, vad tycker du är den viktigaste attitydsfrågan när det gäller doping?
Ja, inom idrotten så är ju det att det är fusk. Och det är farligt och det är himla dumt att hålla på med det här. För man riskerar väldigt mycket, allt ifrån sin egen hälsa till sitt anseende. Så det tycker jag är någonting man ska tänka på. Du har hela tiden ett val som du själv gör.
Det var Sture Esbal som är dopingkontrollansvarig på Riksidrottsförbundet. Det du lyssnar på, det är Attityd. Sist ut i dagens attityd, det är distriktsläkaren Alf Lerner. Vi matas dagligen med reklam om olika kosttillskott. Och det kan vara intressant att veta vad som händer i kroppen när man tar dem. Vad säger du, Alf?
Ja, egentligen händer ingenting. Det är väl ingen som behöver kosttillskott egentligen. Det är min personliga mening. Och tittar vi på TV4-reklamen så är det ju kosttillskott som ja, ger att man kan röra sig och spela golf och saker som man inte kunnat förut, kanske. Men jag tror inte på kosttillskott överhuvudtaget. Det finns några som behöver kosttillskott och det är äldre personer över 65 år som har svårt att äta eller på en annan åkomma kanske.
Men om man nu vill träna och hålla kroppen i form, vad ska man ta istället då?
Man behöver inte ha någonting istället, man kan äta mat. Allting i den här kosttillskotten finns i mat. Så det är egentligen att äta mera mängd mat som passar sig till träning då.
Men det är lättare att ta ett piller än att stå och laga mat. Är det inte så man känner att det blir en genväg?
Ja, många tycker det. Men jag tycker inte den här genvägen är bra. För att det, dels gäller att hitta, vad är det något bra kosttillskott? Och vad innehåller kosttillskotten överhuvudtaget? Ta den här Vita Pro till exempel som kan vara så jättebra. Men alltså, det finns inget som är bevisat är bra. Kostar bara pengar. Och vill man lägga ut massa pengar på sånt här så får man göra det. Men jag tycker det är vansinne.
Kan det vara rent utav farligt att proppa i sig för mycket kosttillskott?
Ja, de har ju sett det. En del innehåller till och med anabola steroider och dopingpreparat av de här kosttillskotten. Men jag tycker att ja, vi vet, det är inte innehållsdeklarerat ordentligt. Det är inte bevisat att det funkar på något sätt. Så jag tycker man ska akta sig för det överhuvudtaget. Jag tycker det är direkt farligt i många fall.
Vad är då viktigt att stoppa i sig om man ska stoppa i sig rätt kost när man ska hålla på att träna?
Ja, det finns ju sajter att titta på vad som är bra mat, men alltså kolhydrater, många äter ju inte kolhydrater alls kanske, man måste ha en blandad kost med proteiner och mjölk är ju bra proteintillskott till exempel. Man måste få i sig järn, pasta är också bra, men ja, bra mat men lite mer mat motsvarande sitt kaloriebehov då. Och sen en normal person kanske äter 3-3,5 tusen kalorier, men är man på gymmet 4-5 dagar i veckan, då behöver man kanske 5-5,5 tusen kalorier. Och det är att äta 6 mål om dagen för att klara det.
Och det där pillren kommer in då kanske?
Ja, det är lite en genväg som jag tycker är lite farligt. Det är nog bättre, både bättre och billigare att äta vanlig mat. Du får i dig alla vitaminer och alla ämnen som behövs.
Skulle man kunna dra det så långt och säga att de som börjar med kosttillskott, det är de som kanske också börjar med dopingmedel?
Ja, det är liksom inkörsporten på det. Där.
Och vad ska man tänka på där?
Ja, tänka på att inte komma dit. Men jag tycker skippa de här kosttillskotten överhuvudtaget. Det är den här protein 3000 och allt vad det heter. Jag tycker inte man ska använda det överhuvudtaget. För det är ofta en inkörsport till doping. Så det är en varningsklocka tycker jag.
Och doping antar jag du har en viss ställningstagande till. Det är ett negativt antar jag.
Ja, kraftfullt nej till doping, för det är livsfarligt. Folk förstår inte hur farligt det är, men det är jättefarligt.
Vad kan hända om du stoppar i dig sådana piller för en oinvigd?
Ja, doping är ju framförallt anabola steroider som förstör både humör, sinne och dina egna organ i kroppen. Så att det ska man ju verkligen akta sig för.
Och det är bara för att bli fin så att säga?
Ja, bygga muskler då, men det har ju påverkan på dina egna spermier och på kvinnan, äggstockar, leverpåverkan plus även humörsvängningar så att man blir väldigt aggressiv många gånger.
Man har ju läst att flera kanske slagsmål och sånt kommer just från att man har ätit doping, är det så?
Ja, alltså testosteron idag det är ju anabola steroid igen, det är ju testosteron i annan form då. Man blir ju aggressiv, det är ju en krigshormon. Alltså det är, man ska ju upp och slåss och drar sig inte för att slå ihjäl någon heller. Och då har vi fler exempel på, till exempel här i Alvik när någon slog med järnrör och dödade 2 personer. Det var anabola steroider.
Så där är det bara nolltolerans som gäller?
Ja, nolltolerans, inget annat.
Och till sist, vad tycker du om den här attitydsfrågan om kosttillskott och doping?
Ja, det här med hälsa är ju väldigt viktigt och det står ju mycket tidningar och vi överöses av det här med kosttillskott Och jag tycker att tänk inte på vad man äter. Äter man riktig mat så funkar det minst lika bra.
Det var Alf Lerner som jobbar som distriktsläkare i Åre. Det du lyssnar på, det är Attityd. Ja, då har vi nått slutet på dagens Attityd som har handlat om doping och kosttillskott. I nästa avsnitt ska vi ta upp vilka stöd man som förälder kan få. Missa inte nästa Attityd. Jag, Kjell-Erik Jonasson, säger på återhörande. Attityd produceras av Krokombygdens kulturella radioförening.